If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Hur många författare vågar lova pengarna tillbaka om man inte gillar boken? Ingen som jag har stött på under mina 20 år som bokrecensent. Men så hände det otroliga. I förra veckan var jag inne på Akademibokhandeln och hittade en författare som faktiskt lovar pengarna tillbaka. Författaren som är beteendevetare och föreläsare skriver i inledningen till sin första bok: om du inte har lärt dig någonting nytt överhuvudtaget efter att ha läst den här boken, så garanterar jag dig pengarna tillbaka. Författaren är Thomas Eriksson och boken Omgiven av idioter. En riktig succé. På framsidan av boken kan man läsa: 100 000 läsare kan inte ha fel. Idioter finns överallt. Det är kaxigt och smart. Tyder på ett visst självförtroende. Nu är Thomas Eriksson aktuell med boken Omgiven av psykopater. Välkommen till Utvik och böcker, Thomas.
Tackar.
Jag ska börja med att rätta en siffra här. 100 000 som det står på omslaget. Nu har jag ju fått reda på att det är ju inte 100 000. Det var 100 000 då, när boken trycktes. Nu är det 240 000, nästan en kvarts miljon av just denna, din första bok, Omgiven av idioter. Kan du, hur ser du på den här enorma framgången?
Ja, med fascination och skräck. Nej, från början tänkte jag, vad konstigt, det är ju ett smalt ämne. Sen så tänkte jag att nej, men det är inte så smalt. Hur människor funkar och hur vi kommunicerar är ju egentligen, ja, finns det något intressant där? Människor är ju fascinerande. Mm. Så det är egentligen kanske inte så konstigt.
Nu kan du berätta lite om, du sa, berättade för mig innan vi satt och fika lite innan vi gick in här i studion, om hur det gick till när du försökte få förlag att bli intresserad av boken. För det är ju nästan lite en Astrid Lindgren-historia.
Ja, jag var ju då till exempelvis ett förlag och jag sa att jag har en idé. Jag skulle vilja att den hette Omgiven av idioter. Och redan där så sa de, hej, hör, nu tar vi det lugnt. Det kan inte en bok heta, det är dumt. Mm. Folk blir förbannade, det kan vi inte ha. Vad handlar den om? Och så berättade jag vad den handlar om och då sa de sen, ja, vi vet fortfarande inte, kan vi döpa den till kommunikationshandboken kanske? Jag sa att, jag vet inte, ska läs manuset, och så tar de det och så vänder de det på en timme och sa att det här passar inte in i vår nuvarande utgivning.
Mm. Ja. Det är ju klassisk refusering.
Ja, det var artigt, tack, men nej tack, och ring inte oss och ringer inte vi dig. Nej. Ungefär så tolkar jag.
Och sen, hur hittar du sen ditt förlag?
Ja, det var ju Hoj.
Hoj förlag,
och jag sprang på Lars Rambe där. Och han sa så här, det här kan vi göra. Vi är snabbfotade, vi tror på idén. Hur vill du ha det? Och sen satte vi oss en snabb projektgrupp och jobbade ihop allting. Och sen pang, så var boken där. Idén och innehåll, det hade jag ju.
Och sen finns det en liten historia också om omslaget.
Omslaget, ja, fick kriga för det också. Titeln, de flesta har ju frågat, ska den heta Omgiven av idioter? Det är ju lite konstigt, va? Och sen var det omslaget med fyra gubbar i olika färger, rött, gult, grönt och blått och sådär. Ja, vi hade en form i vad han gjorde, en elegant, snygg produktion. Det var inget fel på den, det var bara att den sa ingenting. Så jag skissade hemma i PowerPoint, så här tycker jag det ska vara. Nej, men det kan, så kan det inte vara. Det kan inte heta det och se ut sådär. Men det går ju inte, förstår du. Du förstår inte det här. Och jag sa att jag erkänner villigt, jag vill fortfarande ha det så. Eftersom jag är hygglig förhandlare så fick jag min vilja igenom.
Okay.
Och jag tror det har hjälpt till, säger jag lite halvödmjukt, men jag vet inte. Vad tror du?
Nej, jag tror att det är jättebra faktiskt. Jag tänker så här också. Du har ju fyra färger. Det är ju fyra, vad ska man säga, människogestalter på omslaget till den här boken Omgiven av idioter. Det är fyra färger. För att man ska förstå dina böcker, både Omgiven av idioter och den nya boken Omgiven av psykopater, så måste man nästan veta lite om de här fyra färgerna du skriver om. Kan du beskriva lite?
Ja, det finns fyra huvudkategorier. Utanför att bli tekniskt då, så ett rött beteende, det är en kraftfull, driven, dominant person som gillar att gasa. Fort ska det gå.
Det är den röda?
Det är den röda, ja precis. Den gula är en positiv, glad, öppen kommunikatör som inte kan lämna rummet förrän alla tycker likadant. Det är den gula. Den gröna tycker inte om förändringar, för det var bättre förr. Eller som någon sa här om veckan när jag var ute och föreläste i Sverige, så sa han, jag vet inte om det var bättre förr, men det är i alla fall sämre nu. Det är väl lite den attityden kan man tänka sig.
Okay.
Det är den gröna och den blå, analytiken, ordningsmannen, paragrafryttaren som kollar i pärmen och ser vad står det i manualen. Vi låter oss följa den. Så det är fyra huvuddrag med mängder av då liksom features kring det.
Och det här kan, de här, det kan vara både män och kvinnor som är detta då?
Ja, det heter genusneutralt. Ja, det är nästan genusneutralt, för det finns förstås statistiska skillnader, det gör det ju.
När man tänker på de här färgerna, jag har gått i psykodynamisk terapi i olika omgångar, och när jag ser detta så tycker jag att det ibland det kan bli lite för generaliserande. Alltså människan är ju så extremt komplex. Vad tänker du kring det? Att det finns en risk för att det här systemet, om man nu säger så, är för generaliserande?
Ja, alltså det är generaliserande till en viss del. Du har helt rätt. Alltså grejen är ju den, och det säger jag i boken också, att detta är inte hela pusslet. Det är en stor del av pusslet. Det är en viktiga bit. Men se att det här förklarar 80-85% av hur en människa fungerar. Men det här är ju hur människor agerar, hur man beter sig. Det finns ju också något som heter drivkrafter som ligger under ytan som förklarar varför man gör som man gör. Vad är motivationen bakom ett visst agerande? Men sen har du ju även kulturella skillnader, ålder kan ha viss inverkan, könsperspektivet självfallet, som jag sa då, utbildning, det finns ytterligare saker. Det går ju aldrig att beskriva människa till 100% på ett papper, alla människor är för komplexa. Men jag ser som en bra grund att stå på. Du får ett slags fundament att utgå ifrån. Och kan du det här så kommer du ganska långt. Jämfört med om du bara går på magkänsla hela tiden.
Men vilka är det som kan ha ut det? Om vi börjar nu med omgivna och idioter. Vilka är det som kan ha användning av den? Jag tänker att det är jättebra om man är chef till exempel.
Ja.
Men ett vårdbiträde, en lastbilschaffis eller vad som helst.
Ja, alltså, jag skulle kunna vara lite större och säga att alla som har med människor att göra överhuvudtaget, det vill säga alla utom eremiterna kanske. Men alltså de som, det är ju huvudsakligen ett arbetsredskap. Det kommer till för att funka och stötta folk i sina jobb. Och interagerar du mycket, om du kommunicerar och möter mycket människor, så har du nytta av det.
Kan du ge något exempel på från vardagslivet?
Alltså sådana som jag själv har tränat och utbildat mycket i ämnet, det är ju, du nämnde själv chefer, det är ju ledarskap, det är ju en enda lång kommunikationsprocess. Säljare, uppenbart du ska övertyga någon om någonting, men även läkare kanske. Så att du ska meddela jobbiga besked, att förstå hur mottagaren funkar, det är ganska värdefullt. Alla som jobbar med service, alltså har du med människor att göra?
Men handlar det om att man ska läsa av den människan man har mitt emot sig, så att säga, som säljare till exempel eller som chef, för att se vilken färg den har och veta vilken slags personlighet det är då?
Ja, om du vet hur personen framför dig fungerar så kommer du längre, då är det lättare att nå fram, så att säga. Men inte bara det, utan boken hjälper dig att förstå dig själv också. Därför att social kompetens, som jag upplever det, det är en släng man som är lite slitet och lite söndertuggat, men det har ju ett rejält innehåll. Men huvudsakligen, det grundas ju på självinsikt. Du måste ju förstå hur du påverkar andra människor. För det räcker inte med att säga det att jag förstår hur du funkar, nu ska jag nå fram till det. Du måste veta vad startpunkten är. Och det är ju du själv. Har du, om du vet var Kiruna ligger, det räcker inte. Du kan inte ta ut riktningen till Kiruna, du måste veta var startar jag. Och det blir ju dig själv. Så att självinsikten,
så hur skulle det kunna låta i ett möte med någon till exempel?
Hur tänker du då?
Ja, om man bara tar utgångspunkt i sig själv. Vad är det vilken punkt är det så att säga?
Du får ju fundera på, låt säga att du är säljare. Statistiken säger oss att du har troligtvis gult i ditt beteende. Ja, det finns alltid undantag.
Men och gult var?
Gult är positiv, öppen, kommunikativ, kreativ, tjohej. Vet, hela livet är som en glad operett och allting bara leker. Solen skiner överallt. Men var är mina papper? De är inte strukturerade, men de är bra på att snacka och kan öppna dörrar helt orädda. Vilket är en bra egenskap när du ska möta nya kunder. För de lyfter dig och säger, tjena, jag har någonting kul att berätta för dig. När kan jag komma? Om du vet att du har lätt för det, så vet du samtidigt att du måste protokollföra, bra sagt. Du måste komma tillbaka när du har lovat. Om du vet det, så kan du också tänka att jag får nog ta lite anteckningar i mötet.
Mm.
Möter du en person som är din raka motsats, den blå personen, tänk dig en klassisk revisor. Eller en ingenjör som är knäpptyst, med stenansikte, kritiskt lyssnar på allt du säger och letar fel. Om du vet det, så kommer du som gud att tona ner dig och ställa mera frågor av teknisk art. Du kommer att föra över samtalet på den andra, för du vet att du tenderar till att snacka för mycket om du har självinsikt. Men har du inte självinsikt, då brabblar du på till i stort sett mötet över, va?
Och då tröttnar han aldrig.
Ja, han lyssnar inte på dig då. Det är ju en klassiker, säljare ska ju lära sig att vara tyst. Det är ju lite så. Ett exempel.
Om man är, jag kan förstå att man projicerar mycket av sin ilska på omgivningen. Man tror sig vara omgiven av idioter. Det jag tycker inte alls det är konstigt. Men upplever vi oss någonsin vara omgivna av psykopater? Om vi nu går över till din nya bok.
Ja, den titeln, den bygger vidare på omgiven av idioter. Vi självfallet inte har. Vi har nog, det finns då fler idioter än vad det finns psykopater. Och det ska vi nog vara glada för. Men det tror jag inte vi upplever. Jag tror snarare upplevelsen med psykopater att vi tror att de inte finns. Vi tror att de sitter bakom lås och bom allihop. Vi tänker, han är bara Lecter liksom. Det är vad vi tror. Men ingenting kunde vara mer felaktigt. De finns överallt. Men vi ser dem bara inte.
Som jag förstår det, så är manipulation en viktig del i en psykopats beteende.
Oh ja, skickliga manipulatörer.
Jag tänkte i inledningen av din bok så beskriver du en ganska vanlig händelse, eller vad som kan hända, eller hur det är när man stöter på en psykopat. Kan du berätta lite om det?
Jag så föreställer att en otroligt attraktiv person, och vilket kön du än föredrar, sätter sig ner och säger, du är fantastisk, åh, du är underbar, och du är verkligen toppen, och du har allt precis som jag någonsin har drömt om. Tänk dig att personen, du känner liksom att det är på allvar, det är inget spel, det är den här personen gillar mig, upplever mig så som jag skulle vilja uppleva mig. Prata inte om sig själv, och all tid och rum försvinner, och det är bara du och den här personen. Och allt fokus är på dig. Och det känns bara jättegott inuti. Tänk dig att det är så, tänk dig framförallt att du har inte hört det förut. Du har aldrig hört det tidigare, utan folk har kritiska åsikter. Men här är någon som verkar älska allt du säger och allt du gör. Det är en lite speciell situation. Och då är frågan den, kan man känna det här inom sig? Kan man känna att det var underbart det vore om någon verkligen såg min storhet? Jag tycker ju inombords att jag är en rätt okej kille. Och frågan är ju då, kan man se sig själv i spegeln och säga att ja, jag skulle aldrig bli påverkad, det där dravlet, det går inte att göra på. Det är det som är frågan. Skulle du vara helt opåverkad? Och min tes säger det att ingen är helt opåverkad. Du ska nästan vara gjord av sten för att inte bli påverkad till slut. Det man behöver förstå liksom, det är att man borde fatta misstankar. Om det låter för bra för att vara sant, så är det väl det. Är det inte plånboken, så är det väl din kropp de ut efter då.
Nu när vi tänker på plånboken här, så är det väldigt intressant. För att den första intervjun jag gjorde i Utvik och böcker här var med författarinnan Cecilia Gyllenhammar. Och hon beskrev ju, hon hade blivit, som det heter, sol och vårad av en man i samma ålder som henne, i 50-årsåldern, som inte hade några pengar men som var ute efter hennes pengar. Och som smickrade henne med att han kunde se vem hon var och se hennes innersta. Och alltså helt enkelt smickra med kärleksord. Att det fanns någonting på insidan som var liksom otroligt vackert. Hon hade inte hört detta på länge och föll då för detta, fast hon inte trodde det. Men till slut så blev det ju så att det var stålarna han var ute efter. Tycker du, är det en rättvis beskrivning att många psykopater, manipulatörer, är just, eller om det är intresserade av pengar, hur börjar det då, om du säger så?
Det du beskriver, det är ett klassiskt exempel av en psykopatisk manipulationsteknik som kallas för kärleksbombning. De blåser upp dig och får dig att tro att du är Guds gåva till mänskligheten. Och problemet med det är att det är oerhört få som är helt neutrala och helt oberörda. Jag kan inte på rak arm säga var i livet du ska befinna dig för att inte till slut lyssna. Och när den som lyssnar på det här, som hör det här, tänker sig, det är för dumt, varför ska jag gå på det där? Jag vet att jag går illa, jag ser ärligt talat verkligen ut som min ålder, men allt sånt där. Men då har du inte varit med om det. Då har du inte sett det där. De har ett manipulativt sätt och de har en parasiterande livsstil. För det där är ju, alltså psykopater är parasiter. De tar inte räkningen för någonting. Och de mjukar upp dig, de stryker dig medårs gång på gång till du börjar slappna av. Liksom. De får ju att de berättar om sina inre hemligheter. De berättar om faser de varit med om, upplevelser. Jag var med om det här, jag var med om det där. Och vad är för då? Ja, då börjar du berätta om dina upplevelser.
Mm.
Och så börjar du att berätta om saker som du tycker är jobbigt. Och det enda psykopaten gör det är att samla material, samla ammunition tills det är dags att liksom köra en kniv någonstans. Det kan ta ett år innan det händer. Det är en slags grooming kan man säga, faktiskt.
Men om det just handlar om pengar, vilket är intressant om i fallet Cecilia Gyllenhammar där, när vi pratade innan så sa du att de börjar aldrig med 100 000 precis, utan de börjar med små summor. Och...
Ja, det börjar med att man, men om någon kom fram till dig som du har träffat, om jag sa till dig så här, vi har träffats nu, vi har känt varandra i en timme, säger jag säger, du Magnus, lite kort om slantar så här, slutet på månaden, har du 100 000, du ska säga, men far och flyger, är du galen, du kan sticka nu. Däremot, om vi kan gå och käka innan och jag har glömt plånboken, det är 100 spänn. Vad pinsamt. Kan inte du ta det? Så bjuder jag nästa gång. Ja, men självklart säger du. Vad är 100 spänn? Nästa gång står jag i bankomaten. Vad konstigt, det är något fel på kortet. Jag behöver en 500-ring här nu. Vad säger du? Kan du? Ja, 500. Sen är det 800, sen är det 1500, sen vips. För det psykopaten gör, det är att testa var går din gräns. Man börjar med små belopp. Man testar hela tiden en liten skala och man utökar det. Till slut så kan det bli 100 000. Jag är inte ett dugg överraskad. Det kan bli 100 miljoner också. Ta en världsberömd psykopat som alla vet om det. Ta Adolf Hitler. Om han hade sagt när han blev rikskansler på 33 eller vad det nu var. Jag läser om det var fel årtal.
Men 33.
Jag tror, 33, ja precis. Om han hade sagt jag vill starta världskrig och utrota alla judar. Då hade folk sagt det kan vi inte ha här. Utan då... Så började han i liten skala och sen byggde han upp vansinnet lite i taget. Vi vet att han inte var klok med våra mått med, det vet vi nu. Men han började inte där. Det hade inte funkat, det blir för dramatiskt va? Men det byggs upp lite i taget. Och sen har du börjat öppna plånboken lite grann så är det svårt att sen stänga den. Vad har jag nu för argument? Jag lånade ut en 500 igår, varför inte imorgon? Vad är skillnaden egentligen?
Men det handlar ju inte alltid om pengar. Nej, det är bara många, men det är ett bra exempel.
Det är ett jättebra exempel. De vill ju inte pröva sig själva.
Varför är det så viktigt för psykopat eller dina exempel här, du har ju något exempel i boken, varför är det så viktigt, eller viktigt, varför denna parasiterande livsstil, någon annan ska väl betala för mitt liv?
Ja, alltså det har ju att göra med den grandiosa självbilden som psykopater ofta har. De upplever sig stå absolut högst i näringskedjan. De är bättre än oss, de är finare än oss, de är viktigare än oss, de står över oss va? De är liksom evolutionsmässigt högre utvecklade. Och varför ska de betala när vi kan betala? Alltså psykopater har ju det förhållningssättet. Allt mitt är mitt, men allt ditt är också mitt. Och vi kan ju inte se logiken i det. Vi har ju svårt att förstå liksom, hur tänker de. Men vi får släppa all logik här. Och vi måste förstå att psykopaten vill ha det han vill ha. Och han tänker ta det ifrån oss om vi låter honom göra det. Jag säger honom, för det är oftare en man än en kvinna.
Oftare. Är det ofta så? Är det psykopaten ofta man än en kvinna?
Ja, statistiskt sett så är det väl av 4 psykopater så 3 män. Även om jag har en teori om att det kanske ändå inte är så heller.
Vi kommer in på numret här lite, på hur många psykopater kan vara. Men jag kan berätta lite om en egen upplevelse jag hade. Jag träffade en kvinna för några år sedan som vi skulle ha ett projekt tillsammans och... Hon talade om för mig hur fantastisk jag var, att jag var väldigt begåvad. Hon kände mig liksom på djupet som ingen annan gjorde. Och sen använde hon ju hela tiden här med att du är fantastisk, du är underbar. Och hon hade väldigt mycket fysisk kontakt. Alltså på ett sånt sätt som jag inbillar mig att inte en man kan ha mot en kvinna. Den nästan inte känner, för det skulle kännas väldigt tafsande och men det var väldigt jobbigt. Och sen någon gång när jag och den här kvinnan åkte bil så hörde jag att hon pratade med en kompis. Och så sa hon till kompisen i telefonen att du är fantastisk, du är underbar. Jag vet vem du är och nu är det inte du som pratar, nu är det någon annan. För hon talade om för mig vem jag egentligen var. Och då började jag bli lite skrämd.
Ja, alltså, du
förvånade det dig, alltså min historia?
Nej, inte ett dugg. Alltså det är så de jobbar. Det är så de jobbar. Och det är väl det var det jag inledde med, att det är svårt att hålla sig helt neutral. Det är svårt att stå emot, va? Därför att det känns ju bra. Och varför ska jag gå rakt emot någonting som känns så bra? Alla människor vill ju uppskattning, alla människor vill bli erkända för någonting.
Mm.
Alla gillar att få fokus på sig, alla tycker om att prata om sig själva, de flesta älskar att snacka om sig själva. Om psykopaten låter mig, liksom, vi gräver och gottar oss i mig och mitt och... Det har aldrig hänt förut. På 50 år är det ingen som vill veta vem
Nej,
jag är.
Men det är ju underbart när någon lyssnar
ja,
till en.
Ja, det är fantastiskt. Det är bara det att det är dessvärre inte riktigt äkta, va, i det här fallet.
Mm, mm.
Och det är jättesvårt att se skillnaden. Det finns ju människor som...
Ja, men det måste finnas, tänkte det. Det måste finnas människor som är genuint intresserade av andra. Ju. Ja. Man sitter med en polare över en fika eller en öl och bara känner att gud vad nära är den här människan. Och man, det blir som ett äkta möte.
Mm. Ja, precis.
Nej, men psykopater menar du, det blir aldrig någonting äkta, även om det låter så.
Ja, men det är bara som det låter. Det är inget äkta. Alltså, problemet med psykopati det är att det låter bra och det kan se bra ut. Men vad man måste förstå, det är ju att det är skillnad på vad man säger och vad man gör.
Mm.
Därför att, nu vet jag inte vad den här kvinnan kan ha varit ute efter då, men någonstans så hade hon en plan och det kanske hade tagit ett halvår och liksom sätta den i drift, inte vet jag. Jag vet inte vad det var. Men de har alltid en plan, de har alltid en manipulationsplan. Och jag hör att jag låter liksom nästan konspiratoriskt, men jag vill gärna vara tydligare. Det här är det, de jobbar alltid på att komma någon vart med folk.
Mm.
Om jag är krånglig och stöka, ja då vänder de sig till någon annan. För det finns alltid ett enklare offer någon annanstans. Så sätter jag mig på tvären liksom, ifrågasätter, vad är det här? Hur vet du det? Var har du fått det därifrån? Du sa en sak men du gjorde någonting annat. Gör jag det tillräckligt ofta, då blir det jobbigt. Då tar de och hoppar de till nästa tuva.
Men en sak som jag tycker är intressant är att veta hur mycket en människa som försöker till exempel blåsa en på pengar eller om manipulera en med känslor och sånt där. Alltså, och hur mycket medveten den människan är själv om sitt eget beteende eller att den gör människor illa. Det tycker jag är väldigt intressant.
Ja, fast nu tänker du logiskt. Förstår de inte att de skadar folk?
Jo, det gör. Nej, jag tänker så här, förstår de att de skadar folk? Inte förstår de inte att...
Jo, nej, men förstår de att de skadar folk? Ja, det korta svaret är det gör de förmodligen.
Mm.
Men det är ditt problem. Det är du som är svag.
Mm.
För psykopater har ingen empati. De känner aldrig en ånger, de känner aldrig skuld. Att bli konfronterade med att de har blåljugit, de blir lite stressade, pulsen går inte ens upp. Va? De saknar delar i hjärnan som styr där, i amygdalan, känslocentra. Mm. Det är underutvecklat. Forskningen har ju kommit ganska långt, man kan ju brainscanna det här och se liksom grejer som... Vissa hjärnceller finns inte där, va? Så att när de säger, men förstår inte du att han blev ju ledsen eller upprörd? Ja, jag hör vad du säger. Och då tickar det igång, hur kan jag komma åt det?
Mm.
Det är det som är det trickiga här, alltså, de tänker inte som vi.
Men du, hur mycket stöd har du hittat, liksom, har du forskat mycket på det här? Eller vad finns det för stöd i, vad ska man säga, modern psykologisk facklitteratur?
Alltså det finns ju hur mycket böcker som helst. Jag var ju så, jag funderade, behövs det en bok till angående psykopati? Det finns ju ett speciellt skäl till att just jag skrev just den. Mm. Men
det får du gärna berätta om.
Ja, jag kan återkomma till det, för jag vill svara på din fråga.
Ja, gör det.
Alltså det finns enormt mycket forskning. I Sverige ligger vi lite efter. Det finns svenska forskare, mycket skickliga sådana och skickliga författare som verkligen går på djupet rent psykologiskt. Jag är ju inte psykolog, så att jag hävdar inte på något sätt att jag är experten. Däremot har jag gjort research och jag har läst oerhörda mängder studier och litteratur från världen över. Den största namnet i branschen, det är väl Robert Hare som är kanadensare. Han har jobbat med det här det är nästan i 50 år. Han är nog nästorn och han har skrivit ett antal böcker då. Och man är ganska överens om att psykopati är verkligt. Det finns ju de som hävdar att det finns inte ens. Ja, det är fantastiskt enfaldigt, ärligt talat. Det är någonting att man vill döpa om det till någonting typ... Det finns ett uttryck, antisocial personlighetsstörning, eventuellt med psykopatiska drag. Det bara det luddar ju bort det. Vad är det för någonting? Psykopater, kallar det för det rätta namn, anser jag. Och internationellt säger man psykopati. Man försöker inte linda in det. I Sverige är vi mildare och tror gott om alla. Vilket innebär att vi tycker ibland lite synd om psykopater. Han kan inte rå för att han är som han är. Men det är också ett otroligt feltänk. Det är som att jämföra med en hyena som sliter en människobaby i stycken. Tycker vi synd om hyenan, den följer bara sina instinkter.
Men vilka psykopater menar du som vi gullar med?
Nej, men alltså hela begreppet, jag pratar rent generellt, begreppet psykopati. Jag menar, jag skriver ganska mycket om det här på Facebook och sånt. Jag får ju rätt mycket på käften för att jag säger att akta för psykopaterna. Nej, det är fel, det stigmatiserar människor och det är så får man inte göra. Men problemet är att det här är inte människor som du och jag. De här har en grav personlighetsstörning. De är inte psykiskt sjuka. De är inte labila, så de är mer stabila än vad du och jag är. Men det är en personlig störning. Och den går inte att bota, den går inte att förändra. Men om de använder hela världen som ett smörgåsbord, Och jag vill tala om för människor att det finns de som vill åt dig, va?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det finns ju så otroligt mycket fascination inför psykopater. Alltså vi ser ju det i filmer, i böcker. Mm. Man ser ju det också på att den framgången du har haft med din bok, det var inte så många månader sedan den kom ut och du har sålt i, som du själv sa, 40 000 ex.
Ja.
Och sen är det ju bara att vänta på när den kommer i pocket sen. Men var kommer den här fascinationen ifrån? Är det för att de, liksom, de har någonting som vi innerst inne absolut inte vill se? Så att det blir liksom en...
Ja, vad ska man säga? Det är en jättebra fråga. Och jag funderar själv, för jag har själv blivit fascinerad och rätt skrämd. Mm. För jag kom ju på det av en... Alltså, skälet till att jag skrev den, det var ju för att det visade sig att boken Omgiven av idioter, jag kastade ut en bok serien, tyckte jag, till människor som behövde lära sig om hur man kommunicerar. Mm, mm. Och sen tog några och gjorde en strypsnar av den bokserielinan och la den runt halsen på sin bästa kompis. Och jag har fått mejl från folk som säger så här: du är intressant bok omgiven av idioter. Hur använder man det på bästa sätt för att utnyttja andra? Okay. Jag tog nog bara fundera, fasen, det var inte min tanke. Så var det min fru, Kristina, som kläckte idén. Ska hon inte skriva en bok som heter Omgiven av psykopater? Mm. För hon har också erfarenheter i sin historia som gör att hon... parallell researchade samtidigt som jag. Hon skriver också, så att på något sätt så satt vi gemensamt och jobbade med detta. Och vad var frågan egentligen? Jag förlorar mig i det här.
Ja, men det gör ju ingenting. Jag kommer inte heller ihåg frågan.
Jag hade ett bra svar, men jag backar för långt. Jo, fascinationen, precis. Mm. Och när vi pratar om det, så hon brukar säga så här, ja, det är lite grann, du vet, som att titta på en bilolycka, trafikolycka. Du kör efter E18, du ser blåljusen. Och var läskigt och var otäckt och fy vad hemskt. Men vi måste bromsa lite, va? Och titta, är det blod? Ser man det? Är det ett ben som sticker ut? Och sen gratulerar man sig till att det inte var jag den här gången heller. Så kör man vidare. Men vi kan inte låta bli att titta lite grann. Och den här, det är lite något morbida intressen som gör att vi måste kika på det. Och sen så, psykopater har ju en del egenskaper som rätt många människor önskar att de hade. Men tänk att gå igenom livet och slippa känna skuld. Tänk att aldrig uppleva en skuldkänsla. Hur skönt vore inte det? Det är ju inte mänskligt, menar jag. Men hur skönt vore det inte? Eller aldrig vara stressad över någonting? Det är ju himmelriket. Så är det för en psykopat vanliga arbetsvecka.
Du säger att i boken så skriver du att det finns ungefär 200 000 psykopater i Sverige. Nästan lika många som bor, ungefär lika många som bor i hela Uppsala. Hur kom du fram till den siffran?
Ja, det är egentligen lågt räknat. Och säg nu inte att han sa att i Uppsala är alla psykopater.
Nej, det sa jag inte.
Nej, precis. Nej, men alltså man säger 2-4% och 2% av 10 miljoner, det är 200 000. Mm. Alltså det är ju där, det är statistiskt sett. Och det är så man i västvärlden räknar. Några räknar mycket högre. Den här Robert Hare som håller på, han säger 2-4. Det finns en svensk psykolog som heter... Sigvard Ling, han säger 5%, jag undrar om det inte är fler. ju mer han kommer in i ämnet så inser han att det här beteendet finns på så många ställen. Så det är egentligen det, va? Det är ett tvärsnitt av mängder uppfattningar. Sen så varierar det ju, man pratar ju om kvällstidningsjournalistik. Det är lite grann det här att, är din chef psykopat, ta det här snabba testet, svar på 7 frågor. Mm. Jag brukar tänka sig, vilket draffel. Men statistiskt sett så, är det, så stämmer det ju. För tittar du på chefsnivå så landar du på 10% psykopater. Men hur hänger det ihop? I fängelserna kanske 25%. Och det har att göra med de här med helt utan impulskontroll. De åker faktiskt in, va? Korkade psykopater, de åker in, som jag säger. Intelligent att stanna utanför.
Men du har själv varit utsatt för det du kallar för vardagspsykopati. Det är ett möte med en kvinnlig stalker. Kan du berätta om det?
Ja, jag mötte henne aldrig, så vitt jag vet. Men jag drabbades av henne. Jag skrev ju thrillers tidigare. Och när jag hade gett ut min första bok så fick jag ganska mycket mejl. Jag var så naiv så jag skrev i boken, skrev ut min mejladress. Har ni feedback? Hör av er. Jag gjorde en massa människor. Dels var det bra för mitt ego, dels så vill jag veta, är jag någonting på spåren? Vill folk ha detta? Om jag tar det i kronologisk ordning, det här är saker som jag har fått lägga pussel och polisen hjälpte mig att liksom få ihop bitarna. Men det som hände var då troligtvis detta. Den här personen, kvinnan då, ung kvinna, 30 år, 20 år yngre än mig. Hon skickade ett mejl till mig där hon skrev att åh, fantastiskt, vilken bok, underbart, det var härligt och du är en så duktig författare, va? Du är den bästa författaren jag någonsin har läst och hur var du skicklig. Och du vet, man gottar sig.
Ja, men du vet.
Ja, nej, men precis. Och jag vill också skriva, har du några tips? Och jag gav ju några tips. Men då hade jag också den idén att jag svarar alla en gång, men jag vill inte inleda någon dialog. Det var inte poängen. Så jag svarade en gång och då återkom ju hon. Och hade flera frågor. Och jag svarade inte på dem. Och sen mejlade hon igen och igen och igen. Och kontaktade mig på Facebook och lite sociala medier och sånt där. Och jag svarade inte. Och då blev hon så förbannad. Så hon bestämde sig för att bestraffa mig. Så hon började förfölja mig. Huvudsakligen digitalt, men även skickade hem alla möjliga underliga föremål. Och spred ut till mina vänner och bekanta, författare, kollegor. Allt möjligt. Ja, det värsta man kan säga om en man egentligen. Va?
Alltså, vad var det för någonting? Vad var det hon skickade hem?
Ja, hörru du, jag vill inte ens berätta det. Okay. Men jag kan säga, vi hittade kanyler i trädgården och sånt här. Jättekonstiga saker. Det går bara inte att förklara. Va? Men polisen, eller vissa saker gjorde hon under eget namn. Och hon skickade samma sak från 25 olika mejladresser. Samma innehåll och spred ut. Jag letade rätt på författarkollegor och spred ut saker. De sa så här, vi vill inte genera dig, så vi sa ingenting. Va? Det är liksom, vi förstår att det är något fel, men vad gör man? Ja, polisen är inblandad och de tog in henne och bara, ta med en datorn och telefonen och visa, kolla dig. Då var det knäppt tyst. De hade en plan för det med och sa, vi vet att det här är en lögn, men det är den bästa lögnen vi har mött, sa de. Vi vet att hon ljuger, men det syns inte på henne. Vi har ju bevisen, är ju här. Vi kan ju se hennes digitala spår. Men hon ser så trovärdig ut så att det är nästan inte klokt, sa de. Så de var ju fascinerade och bad mig förklara vad det var. Alltså, det vill inte jag hålla på med. Men det sargade min familj, kan jag säga. Det slutade via lite förvecklingar, så slutade i separation faktiskt. Det skadade den relation jag hade så illa så att det gick inte att laga.
Vilken enorm makt den här kvinnan hade.
Ja.
Eller hon tog sig den makten.
Ja. Men samtidigt, det många sa då, det är ett psykfall. Det är något fel, hon är man och hon är bipolär eller schizofren eller vad som helst. Men när polisen plockade in det, då slutade det så. Pang, så tvärdog allting. Det vill säga, hon kontrollerade vad hon gjorde, hon visste vad hon gjorde. Hon hade inte kunnat sluta så abrupt om hon hade varit psyksjuk. Är du med? Det är det som säger någonting om psykopati också. Nu vet jag ju inte om hon var psykopat. Jag har inte klinisk grann. Jag har ju inte mött henne och pratat med henne. Så egentligen vet jag inte. Men tittar jag på vad hon gjorde, så är det den förklaringen som jag har. Va? En psykisk sjuk person kan ju inte hejda sig. Men en psykopat vet ju, nu hela tiden medveten. Jag går över gränsen, men jag testar och ser var tar det stopp. Och när hon satt hos polisen så tog det stopp. För att då blev det för jobbigt, va? Visade sig att hon hade gjort det förut. Jag var inte det första offret. Så att, ja.
Hon kanske gör det nu också?
Ja, hon kanske gör det nu också. Och en gång till och en gång till. Jag vet faktiskt inte.
Är du inte rädd för det när du är så pass offentlig person och håller så mycket föreläsningar och finns på Facebook och nu sitter du här och pratar med mig och så? Att det kommer att hända igen? Att det till och med kan uppmuntra någon?
Ja, jag vore korkad om jag sa att jag aldrig tänkt tanke. Det är klart, jag har pratat med min fru om det. Vi har pratat hemma, Kristina och jag. Hon säger så att så länge vi pratar och vi öppnar med varandra om vad som händer, så tror jag att risken de kommer åt. För det den här kvinnan försökte göra, det var att slå in en kil mellan mig och min dåvarande partner. det här är ju ett antal år sedan, men om man berättar vad som händer och liksom hur det är, det är klart, jag förstår att det finns en risk, samtidigt som man kan inte leva rädsla heller. Jag kan inte tillåta låta rädslan styra mitt liv. Mm. Det kan jag inte göra. Jag har ju fått oerhörda mängder mejl, alltså många hundra mejl baserat på omgivna psykopater. Du ska veta vad jag har varit med om och historier som folk berättas med. Helt fruktansvärda. Det är som man verkligen, man kan knappt sova ibland när man har läst en del. Men även mejl från människor som jag är rätt säker på är psykopater.
Mm. Hur känner du det?
Ja, de har ett speciellt sätt att uttrycka sig. Och jag ser vissa mönster, kan jag säga.
Kan du avslöja någonting om de här
mönstren? Ja, alltså det är lite grann, och vad fantastiskt allting är. Och nu ska jag berätta en historia som är totalt knäpp och osammanhängande. Och vansinne, och kontakter med här i mitt mobilnummer, så agerar ingen normal person. Och så återkommer några gånger och testar och ser, kan man få in en fot här nu och jäklas lite grann med nästa nummer som tror att han vet. Och en del grejer är så bizarra så att det är ingen här som skulle tro om jag sa det. Det är så knäppt så att, ja. Så att numera har jag någon annan som läser min mejl. Jag gör inte det själv, det går inte, va. Jag dras in i någon underlig värld som...
Du skriver det i boken också, att vissa människor slutar aldrig att hålla den här kontakten. Alltså de skriver mejl efter mejl. Det räcker inte att säga tack för att du gillade min bok. Mm. Lycka till med ditt eget skrivande. Ha en bra dag. Det räcker inte.
Nej.
Det har jag varit med om själv många gånger. Till slut så blir man ju bara förbannad. Och då blir man ju anklagad för att man är en jobbig typ som inte kan ta en dialog, inte vill svara på frågor. Precis. Tror att man är från orben och att man är någonting speciellt. Och
jag kan tänka mig att du måste ha gått för hur mycket konstigheter som helst i din karriär. Vad ska man göra? Man kan ju bara försöka hålla sig neutral, vänlig, därför att de flesta människor är ju schyssta och trevliga och normala. Det här är vi pratar om, som jag sa då, några procent. Mm. Och så intressant är ju inte jag, det tycker jag inte. Men det finns en och annan som inte förstår gränsen. Sen finns det ju gränslösa människor som har verkliga diagnoser som inte förstår att de kliver över gränsen.
Mm.
Men då får man säga att nu kliver du över gränsen. Ja, oj, hoppsan, ja, det var ju inte meningen. Va? Mm. En del som bara är extremt entusiastiska. Så det, och det gäller ju att se skillnaden. Det är det jag vill liksom utbilda lite grann, att förstå skillnaden och ha ett sunt förhållningssätt, sund vaksamhet till nya bekantskaper. Jag ska inte misstänka folk, det är inte alls mitt budskap, men ha bara ett sunt förhållningssätt till folk du inte känner så bra.
Det kan ju vara bra att ifrågasätta sin naivitet lite grann. Jag talade om det för dig innan, att jag har alltid trott fram till 53 års ålder, 50 års ålder, att jag var ganska bra på att läsa av människor. Jag har gått på så jävla många nitar, därför att jag har litat på människor. För jag tänkte att, ja, men det verkar vara en genomhygglig människa. Och sen så efter ett års vänskap eller två års vänskap, som det var med den här kvinnan jag träffade, som jag aldrig mer kommer att träffa hela mitt liv, för det slutade inte bra. Och med manliga vänner, så jag håller mig till dem som jag har, för att jag vill inte åka på fler blåsningar. Nej. Och det gör ju faktiskt tråkigt nog att jag blir lite... Man kan bli lite inåtvänd, alltså man blir nästan lite för mycket,
ja, men
alltså, för misstänksam.
Ja, alltså, och det är därför jag får ju fråga, ska du skrämma folk? Det är ju ingen som vågar gå ut snart, vad håller du på med? Mm. Men jag menar, vi varnar ju för trafikolyckor, vi varnar för alkoholism, för att få cancer, för galopperande fetma, för utbrändhet, för allt möjligt, så varnas det ju för.
Mm.
Och ändå är ju risken att springa på en psykopat, det är mycket större än att få cancer, eller att få en hjärtinfarkt, eller få sparken från jobbet. Men vi skyddar oss ju mot allt det. Så jag tycker inte att jag är helt fel ute. Men igår så var jag föreläste på Bokens dag i Karlskoga. Fantastisk tillställning. Vilket arrangemang. Kommer fram en kvinna till mig i pausen och säger så här: jag levde i 15 år med en manlig psykopat. Jag står fortfarande på bar backe, sa hon. Jag är helt utplottad. Jag är sjukskriven. Troligtvis kan jag aldrig komma tillbaka i arbete. Och jag är helt inlåst. Jag vågar inte möta nya människor, sa hon. Jag känner inte att jag vågar lita på någon, därför att om det händer igen så vet jag inte om jag överlever. Och jag frågade, hur länge sedan är det? 20 år sedan, sa hon. Och då får man ju liksom... Ja, då rörs man ju upp här inuti. Och, alltså, hur kan det få gå till på det här sättet? Och jag blir ibland så upprörd när jag hör sånt här, så jag vet inte vad jag ska titta riktigt. Men det är den effekten du får. Och psykopaten, vet du, han hoppar vidare, dansar vidare i livet, mår toppen. Känner ingen skuld, ingen ånger åt vänner, och tycker bara att det var synd, otur. Hon får skylla sig själv. Liksom. Han tog för sig.
Om vi går tillbaka till den här med fascinationen över psykopater, så kan vi också tänka att vi skulle beröra det här med kvinnor, och särskilt kvinnor då, som är fascinerade av män som är både psykopater och kanske sociopater som sitter bakom lås och bom. Och om vi tar Anders Behring Breivik som ett exempel, han mördade 77 personer i Oslo och Utøya. Och han har ju en väldigt hängiven beundrarskara. Och enligt artikel i Metro den 26 september 2012 så får han alltså upp till 100 kärleksbrev varje dag. Och ett av hans fans säger så här: han har en härlig humor och har förmågan att muntra upp mig. När åklagarna och psykiatrikerna försökte få honom att reagera rätten så bara log han eller skrattade honom rakt upp i ansiktet. Och det gjorde honom bara ännu mer sympatisk. Och en annan kvinna har ju blivit en tvåbarnsmamma i 35-årsåldern. Har besökt Anders Eklund som sitter inne för både mord och våldtäkt. Hon har skaffat sig den här tvåbarnsmamma som flickvän. Vilka är de här kvinnorna har förskriven om de här kärleksbreven? Ja. Till de här männen som är alltså helt enkelt livsfarliga.
Ja, precis. Alltså grejen är ju den att sånt här har ju alltid förekommit. Och de grövsta kriminella i fängelsen får de flesta kärleksbrev. Dels så finns det nog kvinnor som är ur balans själva. Som faktiskt inte mår bra. Det kan jag mycket väl tänka mig. Men sen finns det också ett slags Florence Nightingale-syndrom. Det finns en forskning på precis den här konstiga mekanismen som säger att det finns ganska många... Alltså kvinnor är mer omhändertagande än män. Och vi bortser från de kvinnor som troligen är i psykisk obalans själva. Det där första där att han skrattade åklagaren i ansiktet, alltså det gjorde honom charmig. Jag tror inte du eller jag kan sätta oss in i det, hur hon tänker där, men... Det finns de som vill ta hand om och hjälpa, och i min omvårdnad så kan han bli bättre. Jag kan göra honom frisk igen. Det är mycket möjligt att göra det med brottslingar som inte är psykopater. Men psykopater kan du inte bota. Det är så här, de är inte sjuka. Det är en störning, det är inte en sjukdom som jag nämnde nyss. Men det finns många kvinnor som tror att i mina händer, i mina vårdande händer, så kan jag förändra honom och göra honom till en bättre människa. Och det vill jag ta mig an.
Men just av alla män som finns där ute, varför, eller som finns där inne också för den delen, varför just de här männen?
Ja,
varför inte vårda Thomas i Tommelilla istället som sitter ensam i en lya och
går på TV? Han känner inte till, vet du. Men Breivik, han har ju varit i TV. Han har ju stämt norska staten och vann, för de behandlar honom inhumant. Var börjar man? Men alltså, det finns det syndromet. Alltså det här omhändertagen. Jag kan förändra honom, jag kan hjälpa honom. Jag ska hjälpa honom att bli en bättre person.
Men tror du att det här finns också bland män som skriver till kvinnliga psykopater eller kvinnliga våldsbrottslingar och våldsliga mördare?
Det är lite utanför min kompetensområde. Framförallt har jag inga erfarenheter av det. Jag har inte jobbat med sådana, så det vet jag inte. Jag får någon idé om att jag tror inte män skriver till kvinnliga brottslingar som kvinnor skriver till manliga brottslingar. Mm. Det har nog lite grann med genusperspektivet att göra. Men jag kan inte området, så jag vill inte gå för långt. Sen är det som vanligt att kvinnliga psykopater definieras ju rätt så sällan. Det finns ju en som jag menar är psykopat nyligen inlåst. Jag vet inte om hon får några brev.
Ja, du vill inte prata om...
Jag kan prata om det, men det är upp till dig. Vad tror du? Arboga kvinnan.
Ja, men säg vad du tror.
Ja, alltså, är inte hon psykopat ska äta upp min hatt? Alltså. Du vet, det är bara tidningarna rapporterar. Hon sitter i mordutredning. Hon är anklagad för grova brott. Stämpling till mord och allting. Och säger till polisutredarna: ja, jag tror jag skulle kunna bli en bra yrkesmördare. Och när de frågar: ursäkta, är det en smart kommentar när du sitter här? Ja, man får väl ha sitt lilla roliga, säger hon. Och du vet, en normal människa säger ju inte det. En normal människa känner ju skräck och fasa inför att bli inlåst för någonting man inte har gjort. Men det är typisk psykopati att dingla med sanningen mitt framför ögonen på folk. Och man, det låter så dumt, man kan inte tro det, va? Och nu bedriver hon ju tydligen massa kampanjer inifrån sin cell. Hon har hotat polis med avskjutna knäskålar, de ska få sitta i rullstol. Och sitter hon ju bakom galler. Någonting stämmer inte. Hon sätter dit sina barn och försöker skicka sina barn i fängelse för att hon ska få gå fri. Det gör ju ingen normal mamma. Vilken mamma skulle säga att låta sina barn lida för sina egna brott? Alltså det går ju helt emot naturens lag, va? Om du inte är psykopat, då har du rätten att gå fri, nämligen, för du är bättre än alla andra.
Du, Thomas, jag vet, jag kan avslöja att du har någonting på gång, men du vill inte säga så mycket om det. Men vi får se när får vi möta din nya bok?
Ja, jag skriver just nu på en tredje bok i serien Omgiven av. Och det är för tidigt för att säga riktigt. Men det har att göra med ledarskap. Det är det jag kan säga. Men den är alltså inte ens första utkastet är färdigt. Så jag kan inte säga så mycket mer. Och vad den heter, det vet jag inte.
Men när är den beräknad att komma ungefär?
Ja, det är nästa år någon gång. Någon gång nästa år. Så att det kanske är hösten, efter sommaren någon gång, 2018. Någonting sånt.
Och välkommen tillbaka till Utvik och böcker. Tack för att du kom.
Stort tack för att du kom hit.
Och nu veckans boktips som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Precis som under det kalla kriget pratar idag alla om Ryssland. Om hur stort hot mot Sverige och Europa Putins Ryssland är. Eller om det är Ryssland som är hotat av oss i västvärlden. I början av 2017 kom boken Männen i Kreml av journalisten och författaren Mikael Sygar. En bok som avslöjade spelet i maktens korridorer under Putins styre. Sannoliken en upplysande bok. Och skrämmande. Författaren skriver om världsläget och Rysslands roll. Citat: de utrikespolitiska strategerna har plötsligt börjat tala att om en storskalig konflikt kan vara Rysslands enda så stora chans, för det skulle vända upp och ner på hela världen och ingen vet vem som sitter på toppen när allt är över. Slut citat. Nu har det kommit ännu en bok om Ryssland och Putin. Det är en samtalsbok där den amerikanska filmregissören Oliver Stone intervjuar Putin. Vi har sett delar av detta i svensk tv. Men i boken finns mycket mer material. Putin berättar vad han tänker om det gamla Sovjetunionen, Gorbachev och Edward Snowden. Oavsett vad man tycker om Putins och Rysslands politik är det en bok som gör att jag förstår lite mer om hur vår stora granne i öst tänker. Och jag inbillar mig att ju större förståelse vi har för det vi kallar motståndarsidan, desto mindre blir risken för krig. Vill du lära dig mer om världen? Läs då Samtal med Putin. Jag läser sällan serieböcker, men det händer och då blir jag ofta glatt överraskad. Som när jag läser Kaos är granne med Bjellermans av tecknarna Jan och Maria Berglin. Här finns en ny årgång fyrrutingar och ensidesteckningar. Dagsfärsk humor om vårt svenska vardagsliv och lite annat. Ibland handlar ensidesteckningarna om vår dubbelmoral. Låt mig ge ett exempel. Ett par står och hänger på en balkong i ett hyreshus med ett glas i handen och tittar ut över Stockholm. Den ena säger till den andra: hörde du om dessa vd:ar och styrelsegökar? Allt från försäkringsbolag till Svenska Akademin som delat ut hyresrätter till söner, kusinbarn och fan och hans moster. Det är något ruttet i landet Sverige. Ett moraliskt förfall. Den andra svarar: men tänk efter lite nu. Hade du som 23-åring föredragit en rättskaffens pappa framför en tvåa vid Mariatorget? Och den första svarar: nej, kanske inte det. Men nu talar jag om strukturell ruttenhet, inte min privata. Kaos är granne med Bjellemalms, en både kul och insiktsfull seriebok som vände upp och ner på min ibland ganska grå vardag. Veckans boktips är Samtal med Putin av Oliver Stone, Karneval förlag, och Kaos är granne med Bjellermalms av Jan och Maria Berglin, Natur och kultur.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.